Spelsnack avsnitt 544. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå, Oliver.
Och idag har vi också med oss Jonas Mäki från Game Reactor. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Det var ett tag sedan nu. Du var med.
Ja, men det var det kanske. Det stämmer nog. Jag kommer inte ihåg hur länge.
Årets spel var du med på?
Nej, inte förra året. Jag tror det är år sedan vi hade med dig, Jonas, i ett ordinarie avsnitt.
Okej, okay, ja, det kan säkert stämma. I'll take your word for it.
Tiden flyger fan.
Tiden går jättefort. Det är lite jobbigt faktiskt.
Välkommen tillbaka till Sverige, du som har varit i Georgia på
semester. Tack så jättemycket.
Jag tänker be dig att berätta och du berättar för mig igår, för att vi pratade lite om quizet och du har förberett quiz för idag. Och så frågade du liksom hur svårt ska det vara, och jag gav ett exempel på en fråga vi haft förut, och då tog jag den här som Amanda tog med: hur många sorters fiskar finns det i Animal Crossing New Horizons? Och då berättade du...
Då berättade jag att i Georgia, i Atlanta, så ligger ett av världens största akvarium. Och de har skitmycket fiskar naturligtvis. Men det roliga med det var att presentationen av alla fiskarna görs av Blathers från Animal Crossing.
What?
Och så, ja visst. Och så har jag en Animal Crossing-vägg som man kan fota sig med, vilket jag gjorde orimligt mycket. Så alla telefoner full med Animal Crossing-bilder på mig som gör V-fingret. Eller ja... B-täckte med fingrarna.
Men alltså, är det så här licensierat av Nintendo, eller liksom har de bara
absolut.
Typ, nej men vi kör.
Ah, nej, okay. Absolut licensierat. Och sen hade de också en kul grej inne hos alligatorerna. Det hade de lagt den här pelikanen Gulliver. Ni vet, han som är alltid drängfull och ramlar av båten, och så måste man leta hans mobildelar. Han låg precis inne hos alligatorerna.
Men oj, varför har man inte hört talas om det här tidigare?
Det undrade jag också, men det var en positiv överraskning. Det var ju kul.
Det roligaste är som du sa, att liksom, det finns ingen förklaring till varför det ligger en pelikan inne.
Nej, ingen skylt eller någonting. Han bara ligger där borta. Så de som inte kan sin Animal Crossing ser helt obegripligt att det ligger en vit pelikan inne hos alligatoren uppe på stranden.
Men då är frågan så här: blev Animal Crossing New Horizons så pass stort att man liksom antar att man vet?
Jag skulle tro det.
Det blir massivt.
Ja.
För det var ju så skit, för Gary Ritta gjorde ju liksom en talkshow i Animal Crossing och hade med massa kändisar som fick skapa sina egna karaktärer och grejer. Det var ju skitroligt.
Ja, det är helt underbart. Det kom mycket sånt där roligt med Animal Crossing.
Så jävla roligt att han fick med Phil Spencer på den.
Var han också med?
Den showen. Ja, så jäkla. Phil Spencer satt liksom med sin Switch och sitt Animal Crossing och gjorde en talkshow i Animal Crossing med Gary Ritta.
Ja, för fan vad ljuligt.
Men han hade ju med skådespel och grejer också, så Danny Trejo var ju med ju.
Danny Trejo, ja.
Och det är hans favoritspel, Animal Crossing.
Jajamensan.
Ja, vilket de säger liksom så här. Det är liksom
alltså,
fantastiskt.
Danny Trejo, vilken kille, alltså vad han har varit med om och gjort och liksom... riktig liksom kriminell en gång i tiden.
Verkligen,
och
det är det
alltså. Och satt i fängelse, en riktig, liksom, riktig ruskprick liksom. Och sen så bara bestämde sig för att helt vända om och liksom... bara var liksom en positiv kraft i sitt, liksom i sitt community istället.
Och han ser ju läskig ut också, så att det är inte, alltså han ser ut som en skurk.
Han får ofta spela skurk.
Ja.
Absolut. Det är inte konstigt att man ofta ser honom i liksom här typ kartellfilmer och grejer liksom.
Nej, verkligen. Han var ju den bästa bossen tycker jag i Infinite Wealth.
Just, han var ju
är han med
där.
Infinite Wealth?
Ja, det är han. Han är typ den första stora
riktiga
skurken du möter.
Just det.
Men han spelar inte sig själv då, antar jag, utan han spelar en karaktär.
Ja, ja, men han ser ut som Danny Trejo.
Jo.
Och spelar du med engelsk röst, då är det ju hans också som gör rösten till.
Ja, men vi kör också på japanska.
Ja, man vill ju inte ha dubb. Det går inte.
Nej, det vill man inte ha.
Nej.
Jag har under nu våren och sommaren, så jag liksom samlat på mig typ alla leveltidningar som jag inte hade tidigare, så att liksom ha hela upplagan. Och det är så himla kul när man bläddrar i dem, för då såg jag när de recenserade första Yakuza.
Mm.
Som fick en 6 i betyg. Och var liksom typ så här: varför gjordes inte Shenmue 3 istället?
Nej.
Vilket är rätt så intressant med tanke på hur stor
facit
Yakuza har blivit. Ja, men så kom jag att tänka på det, att jag tror att första Yakuza var dubbat. Och översättningen var skitdålig. Och det var typ så här, i recensioniska, ja, de säger motherfucker hela tiden. Och det är liksom jättedåliga röstskådespelare. Och det är liksom bara... Så då kan jag förstå det, men det är liksom...
Det var ju mycket större i Japan än vad det var i väst, det första spelet när det kom.
Ja, ja, men om de också gjorde en sån dålig liksom översättning och dubbning och grejer så är det inte konstigt.
Ja.
Med tanke på hur många avstickare som det också har blivit av den serien så säger det ju någonting liksom om vilken stor spelserie det är.
Ja, ja, gud ja. Ja.
Och sen hur bra Shenmue 3 blev.
Ja, men alltså, ja. Jag kan inte förstå att Sega har slängt massa pengar på det här skräpet. Och
körde du Dreamcast, Mackie?
Oh ja, det är min favoritkonsol genom alla tider.
Nu när du säger det.
Så fort Dreamcast fyllde så... Ja, älskar Shenmue. Alltså så fort Dreamcast fyllde typ jämnt, var femte år ungefär, så skriver jag artiklar på Game Reactor. Helt oförblommat, fullt av kärlek.
Ja, just det.
Ta chansen
direkt. Original Xbox är andra plats då, eller?
Nej, men det måste väl vara en annan konsol. Antagligen PlayStation eller Xbox 360 kanske.
Ja.
Eller Super Nintendo. Det finns många bra.
Så spel har aldrig varit bättre än på Dreamcast?
Men det kanske var rätt i tiden så här. Ja, vi hade jättemycket kompisar omkring. Vi liksom så här... Samlas hemma hos mig eller hos någon annan varje helg och spela massa fighting-spel. Det var ju så otroligt många fighting-spel. Och vi kunde sitta med Crazy Taxi hela natten och spela. Liksom. Det var tiden och platsen. Och,
ja. Mm. Ja, men det blir ju lätt så. För att typ min favoritkonsol är GameCube. Och det är också såhär, fantastiskt. Ja, men man satt och spelade med kompisar och det var liksom Mario Kart och det var Smash. Och, det liksom gör man inte riktigt idag på samma sätt.
Får jag bara säga om GameCube? Att det är den enda retro-konsol som jag har framme stående och som jag aldrig kan ta bort. Och det beror på WarioWare.
Ja, ja.
Yes. Och jag har inte spelat den versionen.
Liksom något särskilt med just den versionen av WarioWare då, antar jag.
Det är att man kan spela 12 personer samtidigt. Det är det som är...
Helvete.
Men grenarna är ju typ 1-2 sekunder långa. Så langar man ju en sån här wavebird emellan sig när man spelar.
Mm.
Och jag säger inte att det är så, men det kan vara så att vi blandar in alkohol också. Men det är roligt.
Ja, nej. Så är det absolut inte.
Men de måste också, jag vet att många tycker liksom att Wii-spelet av WarioWare är liksom peak. Just för att det var så kul med alla de här gesterna och sånt.
Ja, nej, det är inte... Jag, nej.
Men du vill ha liksom knapparna?
Verkligen.
Mm.
Tryck bakknappen. Slut. Nästa grej. Tryck vänster. Ja. Slut.
Ja, mitt favorit WarioWare är nog det till DS.
Åh, så bra.
Det var riktigt bra. Och jag använder de stylusen och touchskärmen riktigt bra.
Om du någonsin, du har en Game Boy Advance säkert, du känns som en samlare.
Ja, har vi? Jo, det ligger nog säkert någonstans. Men ja, jag är en samlare av rang, jag slänger
in. Du måste leta rätt på det gamla WarioWare till den. För den hade ju en inbyggd rörelsekänsla i kassetten. Och den är också riktigt lyckad. Men, det är så här, rör Game Boy som en LP-skiva och massa sådana dumheter.
Men släpptes... Hur var det med det spelet? Släpptes det senare i Europa? För att det var inte väl kvicksilver i den, va?
Ja, kom inte alls vad jag vet.
Nej, så var det. För att det var kvicksilver i kassetten som liksom var gyro-grejen och då fick det inte säljas i EU.
Någonting sånt var det. Någonting sånt.
Ja. Jag tror... Hade du en Game Boy Advance, Amanda?
Det sa jag just.
Ja, men jag lyssnar inte.
Nej, som vanligt.
Det var som vanligt.
Damn!
Så hade du den?
Ja.
Ja, har vi kvar den?
Ja.
Ja.
Jag ligger i en låda här bakom.
Ja. För att jag hade en silver Game Boy Advance, men jag vet inte om jag har fått med mig den eller inte.
Jag äger en Game Boy Advance, en SP med Tribals på.
Den som såldes med Mario-reklam ju. Han hade ju en Tribal-tatuering på sin axel.
Jag har inte sett den på typ 20 år. Jag vet att jag har den, men den ligger förmodligen på vinden någonstans hos mina föräldrar. Och det grämer mig, för att det är ofta jag blir sugen på att spela Game Boy Advance-spel. Och det är fan vad jag har letat efter ett exemplar av Metroid Zero Mission. För att jag ägde aldrig, jag hade Metroid Fusion och tyckte det var asbra. Och så lånade jag Zero Mission med en kompis när det var nytt. Och så kände jag, okej, då har jag spelat det. Men nu liksom när det inte går för att ta på de här grejerna längre till rimliga priser, jag går in och kollar liksom på vad en Game Boy Advance, och för det första är det bara svårt att hitta ett exemplar av Zero Mission, och när man gör det så är det liksom bara 6000 spänn. Jag bara,
Zero Mission är svin dyrt. Alltså jag betalar ju 1500 spänn för Paper Mario 1000 Year Door till GameCube.
Ja,
och så precis, när jag vann den auktionen så utan att se remaken.
Dang.
Men nu har jag originalet och jag har remaken.
Ja.
Men du köpte inte Zero Mission på Wii U då?
Man kan väl inte köpa det. Det är inte det, inte det bara en sån liksom,
jo, prenumeration. Subscription.
Nej, nej, alltså ja. På var det på nej, alltså på Wii U.
Ja, ah, Wii U.
Ja, ah, det
nej,
kom
jag
dit.
Gjorde nog inte det. För nej, att när det väl kom så hade jag nog lagt undan Wii U, tror jag.
Ja, ah, okej.
Okay. Efter 2 månader.
Ja, för att när Nintendo sa att de skulle stänga ner Wii U-butiken så köpte jag en massa olika spel.
Mm.
Klassiskt Jimmy.
Ja, man får ju panik när de ska stänga ner grejer. Alltså man säger bara, shit, vad mycket jag inte har köpt. Så jag måste köpa.
Nu ska jag köpa 18 spel som jag definitivt inte kommer att spela inom en överskådlig framtid.
Alltså när de sa att de skulle stänga ner PS3-butiken så köpte jag massor med spel. Jag köpte typ Infamous 2 och jag köpte Sly Cooper Collection och så. Så jag hade. Men nu har, sen stängde de inte ner butiken. Så att, ja.
Ja, nej.
Jag hade inte samma panik för 360-butiken för att där har jag det mesta som jag ville ha. Och mycket bakåtkompatibelt som fortfarande funkar.
Det är väldigt få blind spots i ens 360 och PS3-bibliotek, känner jag.
Visst har det ryktats om senaste tiden att Sony har på gång någon bakåtkompatibilitet för PS3 till PlayStation 5, va? Det har jag bara drömt det.
Nej, det har tisslat och tasslats om det, men ingenting är väl liksom... Det är väl fortfarande rätt så osäkert. För det dyker upp lite då och då.
Och då skulle du förklara varför de vill ha butiken igång, för att man ska kunna köpa och spela.
Antingen binder de ju upp det till den här PS Plus-tiersen som jag inte kan namnen på. Så att du bara kan liksom...
Extra och premium, ja. Precis.
Så kanske liksom så att men du kan bara streama spelen. Du kan inte köpa dem. Kanske.
Men det kan man ju redan idag. Alltså...
Men kan man köpa alla spel? Som
inte
du kan
alla,
streama?
Men du kan streama PS3-spel.
Ja, men precis. Men det är liksom så här, kanske så de gör och sen så... För det bästa, alltså idealet hade ju varit att ditt digitala bibliotek känns igen och du kan streama de spelen, till exempel.
Oh. Jag såg ju att Ratchet & Clank Size Matters hade kommit också. Det är väl ett PSP-spel till och med?
Ja, och Dexter.
Väldigt sugen. Älskar ju Ratchet & Clank. Otrolig spelserie.
Ja, jag tycker också de är fantastiska. De är favoriter.
Jag hoppas de löser det på något sätt. För
Metal Gear Solid 4 är ju fast på PS3.
Just det.
Ja. Mm.
Men det har vi ju.
Jo, vi har det. Men liksom till exempel att du måste spela det på PS3.
Ja, det funkar inte. Så.
Och sen typ hela Killzone-serien är väl fast där förutom det som kom till PS4. Och sen Infamous 1 och 2. God of War 1 och 2. HD-remakesen. Ja. Det är också fast där. Så det är inte det. Man hoppas ju. Alltså man vill ju verkligen att... Alltså det bästa är ju att man kan liksom spela så mycket som möjligt på den nya konsolen.
Ja, men
så är det ju.
Och där har ju Xbox lyckats bäst. Än så länge.
Ja, det är inte heltäckande, men det är ganska skapligt.
Nej, men mycket liksom. Och det är ju liksom en av anledningarna till att vi har bjudit in dig idag, Jonas. Att vi vet att du gillar Xbox. Och vi spelar också väldigt mycket Xbox. Inte Amanda lika mycket, men jag och Oliver i alla fall. Och just med tanke på allt som har hänt det här året egentligen med Xbox, nedstängda studios, det är liksom lite dålig fart på konsolförsäljningen och liksom så här, kommer de gå helt third party eller liksom hur ser det ut i framtiden? Och du har väl ändå täckt spel lika länge som Xbox har funnits, va?
Faktiskt, helt sjukt. Det är sorgligt egentligen, men ja, det har jag gjort.
Vad var ditt första liksom...
Respektabelt.
Väldigt respektabelt. Vad var ditt första skribentjobb? Alltså, när började du skriva om spel?
Om spel dedikerat, det måste vara kanske typ 2002, kanske 2003. Men jag var ju ordförande för en manga anime-förening. Så vi var en del spel den vägen också.
Mm.
Då var det typ bara Saturn och PlayStation och japansk liksom. Men, ja.
Mm. Och så du var med i gamet ett tag liksom?
Ja, men verkligen.
Och du var ju tidigt på Xbox och för mig att du köpte den. Du importerade den till och med.
Jag var tidigt på alla format, ska jag säga. Dreamcast också är japansk. Och PlayStation köpte också japanskt och jag importerade med Game Boy. Ja, men det var en tid i livet där kring liksom, som bara jättemycket pengar, bodde hemma. Ja, du vet.
Du ville vara med.
Ja, och det, liksom, du visste att Halo var liksom det bästa sen skivat smör innan resten av världen visste det.
Han som köpte Xbox till mig, en gammal, min allra äldsta kamrat. Jag ville ha Dead or Alive, jag spelar bara japanska spel. Dead or Alive 3. Och han vägrade köpa Xboxen till mig för han var på semester i New York. Han vägrade köpa den till mig om inte han fick köpa Halo. Så han fick köpa Halo för att jag skulle ha Dead or Alive. Ja. Och sen resten
historia. Ja, då får vi tacka honom då.
Ja, men verkligen.
Men var det inte svårt att importera spel på 90-talet?
På 90-talet var det lite lurigare. Men det kom en butik som hette DVD Box Office. Jag minns fortfarande namn. En kanadensisk firma som sålde DVD-löst eller spellöst. Och som hade, jag tror det var gratis frakt av någon anledning. Och kronan var ju stark på den tiden. Liksom. Ja, så att jag bodde hemma och hade en Ericsson-lön. Så det var ju, jag köpte alltså lätt 2-3 spel i veckan.
Oj!
Över sig. Jag köper kanske också typ 2 spel i veckan. Men nu är de lite billigare.
Nu är de
jag kan
absolut
köpa billigare spel. Så att, men
jo, men så är det.
Ja, oh, men gud, fascinerande.
Ja, men bor man hemma och har en inkomst så har man ju liksom...
Ja, verkligen.
Men jag är alltså fascinerad över liksom hur folk liksom importerar då. Alltså, jag kommer ihåg att när man började liksom beställa på nätet så här, mitten av 2000-talet, slutet av 2000-talet, fanns det liksom Play Asia och liksom de sidorna.
Absolut.
Som man kunde liksom importera. Men det var ju
där
då.
Där har jag också handlat. Jo då, så är det.
Ja, jag köpte en ljusblå Xbox 360-kontroll från Play Asia som var mindre än den vanliga 360-kontrollen.
Wow! Ja, okej. Okay. Officiell liksom alltså?
Ja.
Oh,
och jag var så himla glad för att ha tagit en ljusblå kontroll. För att jag gillar ljusblå. Och så var kontrollen lite mindre. Och det kändes så himla konstigt att spela på den. Jag antar att man kanske gjorde en mindre kontroll i Asien.
Säkert, säkert. Jag antar att du minns The Duke och Controller S.
Yes, det gör jag också. Jag hade ingen original Xbox dock. Men jag hade en kompis som hade en.
Ja, ah, okej. Okay.
Så du har känt på både den massiva kontrollen och sen den mindre, alltså, betydligt inte, bättre.
Ja, verkligen.
Jag kunde inte tro mina ögon när jag såg Duken först.
Ja, det är otroligt.
Liksom, vem var de designade? Andre the Giant liksom.
Ja, men verkligen. Men det mest förmålande med den där, kommer du ihåg Rumble-funktionen i den där? De spelade till Halo och sånt där. För man slog ju alltså händerna ur, liksom, skadade båtbenet med fasen när man... Det var ju tryckluftspår liksom.
Hela på motorbåt så här.
Ja, men visst. Det var otroligt, vilken grej.
Herregud. Okay. Nej, jag kan inte säga att jag minns. Men innan vi går in på nästa liksom sån här tangent. vad tror du liksom nu under våren som har gått att Microsoft, de börjar liksom släppa mer och mer spel utanför Xbox? Liksom,
ja.
man håller sig inte bara liksom till sin egen plats. Vad tror du liksom...
Det jag undrar är alltså, dels vad känner du som liksom long running Xbox-spelare om det? Liksom bara rent känslomässigt. Att möjligtvis se ett Halo på typ PlayStation. Och vad tror liksom analytiken i det? Att liksom, är det bra för Xbox?
Hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag tyckt att det var tråkigt. Men nu är det så lite mer lik... Men jag vet inte, man blir äldre och visar liksom så här. Det är ganska bra att fler kan komma åt spel. Men samtidigt så, jag menar, de flesta av mina spel som jag köpt digitalt har jag ändå till Xbox. Så att på det sättet jag skulle inte vilja att Xbox lades ner, för jag skulle kunna bli av med mina spel så att säga. Som en Stadia försvann.
Nej.
Där vill man inte hamna. Men det tror jag inte.
Nej, det är mardrömsscenariot liksom.
Verkligen.
Det är ju liksom det absolut värsta som kan hända. Worst case scenario. Men, ja. Men man ser liksom många sura miner på liksom Xbox-sidan av gaming-sfären. Liksom att,
jo, men så är det ju alltså, såklart. Men...
Det är ju lite så här fanboyism, men också liksom att jag har ju investerat så mycket i det här liksom ekosystemet. Och vad finns det ens för mening liksom att äga en Xbox idag?
Ja, men det där tyckte jag folk sa redan när det började komma Xbox-spel till PC. Nu börjar det komma PlayStation-spel till PC också. Och det betyder inte att det inte finns en mening att skaffa en PlayStation. Utan man kanske föredrar en handkontroll, man föredrar liksom en lösning. Jag tycker inte att det är så jättedramatiskt egentligen. Men det är ju definitivt ett paradigmskifte. Absolut.
Jag tror ju det här liksom också med att Xbox har släppt så mycket på PC, det tror jag stärkt PC-marknaden en del. Liksom så här att okej, men då kan man liksom, du behöver inte köpa en Xbox, du kan köpa en PC. Liksom, man kan liksom vara med på det sättet. Men sen det största problemet, och det är någonting som Xbox har problem med sen typ 2012-2013, och det är det att de har för lite spel de släpper.
Verkligen.
Alltså högprofilerade spel, och det här vi pratade om tidigare också, att nu har de köpt massa studios och nu har de liksom chansen att säga att okej, men nu har de ett stall av studios med starka spel som de kan släppa, och sen så känns det som att de liksom, innan de kommer in i det så släpper de det liksom.
Så är det ju, men Microsoft pratar gärna det här om att de vill sälja en miljard spelare. De vill ju nu till en större publik. Och även om, se att de skulle släppa en Xbox som säljer 150 miljoner, lika mycket som PlayStation 2 sålde, så är det fortfarande inte i närheten av den här miljarden de vill kunna komma åt. Och ja, de måste ju helt enkelt nå många, många fler spelare utöver. Det är väl framförallt mobilspelare och PC-spelare. Ja.
Och då är det så att, kommer de ens behöva ha lådan i framtiden?
Jag tänker mig att de inte vill ha det. Jag tänker mig att de vill ha en standard liksom som vem som helst kan tillverka, som handkontroller eller ja, som Steam Machines, heter de så. Som aldrig har släpptes. Ja, någonting sånt kanske.
Så att i framtiden så kanske det är liksom inte Microsoft gör inga Xboxar, utan det är andra som gör Xboxar.
Jag tänker mig att de skulle kunna vilja ha en sån sak. Men de skulle släppa en Xbox till, säger de. Vilket jag misstänker kommer vara mycket mer PC-likt än tidigare, för att slippa ha separata PC och Xbox-spel. Att de kan göra en version som de kan köra både till PC och till konsoler.
Mm.
Då kan de även göra en bärbar. Vi snackar mycket om att det ryktas mycket om en bärbar Xbox. Och det ska jag säga att det tror jag på. Jag tror att det kommer komma en bärbar Xbox. Och det tänker jag mig att de vill kunna köra de här spelen samma som till PC och inte göra separata versioner.
Mm.
För några år sedan så hade jag liksom varit mer skeptisk till det, men liksom bara vad Nintendo har gjort med liksom hur folk spelar med Switchen, liksom att förut så hade du liksom att ja, men du spelar riktiga spel hemma, och sen när det är liksom on the go så har du dina mindre liksom bite-sized inte skräpspel liksom, men ändå spel på mindre skala, och med Switch så blev det liksom att okej, nu lever vi i en verklighet där de här liksom stora spelen vi spelar hemma faktiskt går att ta med sig på bussen. Och sen kom Steam Deck.
Mm.
Och vi har Rogue Ally. Vi har alla de här liksom, alltså hur många olika sorters liksom lösningar på det här bärbara konceptet som helst. Liksom med Sony med sin PlayStation Portal och liksom streaming av alla möjliga.
Jag tror Sony också kommer släppa en riktig bärbar PlayStation också. Jag kan inte ens tänka mig någonting annat. De har så mycket Steam-spel. Varför ska vi inte sälja dem till en bärbar PlayStation? Jag kan inte ens tänka mig att de... Den är jättepopulär, den där bärbara streaming PlayStation. Så att den, ja.
Är den det? Har den sålt bra? Portal?
Överallt förväntan.
Ja, den har i alla fall sålt. Den säljer typ slut så fort den kommer in i lager.
Ja.
Så att den har varit, och den har också varit, jag har inte testat den själv, men jag vet att den ska i alla fall vara väldigt bra.
Mm.
Just för att den enbart är dedikerad till deras egen streaming. Den behöver liksom inte hålla på med allt annat lullull, utan det är liksom... Den gör en grej och den ska den göra riktigt bra.
Så den är ju snygg och liksom läcker. Och Sony-känslan är liksom i hårdvaran. Den viftar man inte bort.
Mm. Men sen en grej med den här bärbara liksom potentiella Xboxen då, det är också det att, för problemet hittills har ju varit att kraften som de här maskinerna behöver ha för att kunna spela liksom nya spel eller liksom nuvarande liksom spel, att batteritiden blir så dålig. Och enheten kommer bli för varm om den måste spela de avancerade spelen. Men just med att Steam Deck har kommit, Rogue Ally har kommit och alla de liksom gör ju också att tekniken kommer utvecklas mycket fortare, för helt plötsligt finns det en marknad för det.
Mm.
Och jag vet att den senaste Rogue Ally har gjort väldigt stora framsteg på både på hur effektivt den kyler enheten och hur länge batterierna håller.
Verkligen. Men sen tänker jag också att nu pratar jag för mig själv, men jag tror att det ändå är ganska många sådana att alla vill inte spela liksom det senaste Assassin's Creed eller nya Star Wars eller något sånt där bärbart, utan man kanske väljer att spela indiespel och man väljer att spela andra saker bärbart som ofta fungerar bättre på en lite mindre skärm. Strategispel är väldigt lämpligt och rollspel och sådana saker. Och det räcker batterierna mycket längre direkt, för det krävs mycket mindre beräkningskapacitet.
Mm. Ja, men precis. Och sen har ju Xboxen också en väldigt liksom bra fördel med deras kontosystem, hur det fungerar med liksom att det är så enkelt att bara liksom logga in och sen kunna fortsätta där du har varit oavsett vilken Xbox det är.
Ja, det är smidigt. Det måste man säga.
Liksom att det är bara så att den bara laddar ner liksom sparfilen och sen så är det bara att köra. Så att, och har du då en, för det är problem med Switchen idag, för att jag var ju nära liksom så att fan, hade det varit nice att ha en Switch Lite att ta med sig, och sen har man liksom vanliga Switchen hemma som får sitta fast i tvn hela tiden, men de har ju inget kontsystem som funkar bra för det.
Nej, sant.
Så att det går liksom inte, men en Xbox hade ju kunnat vara så.
Definitivt.
Men tror du också då att den här bärbara Xboxen i så fall skulle då bli ersättaren till Xbox Series S? Och den maskinen, liksom man då tänker sig hemkonsolsmaskinen då blir ersättaren till Series X. Att det liksom blir de två enheterna de släpper istället för att ha en jättestark maskin och en lite svagare maskin som ska sitta fast i den.
Alltså, jag är ju bara en killgissare i grund och botten, men jag tänker mig att Microsoft vill bort från det att de ska ha en separata PC-versioner och separata Xbox-versioner. Att de bara vill ha en version, och sen om de spelar det på en väldigt svag PC eller på en väldigt kraftfull PC, det får ju spelen skala och vara så pass bra optimerade att de funkar på det sättet. Och så tror jag att de kommer vilja bygga nästa Xbox också. Det är ju inte svårare än att när Nintendo släppte Switch så kunde de ju infoga hela Game Boy-divisionen in i sin ordinarie tillverkning. Att de behöver inte göra separata spel någon mer. Utan de gör ett spel som fungerar liksom brett. Och där tror jag man vill hamna.
Ja, spännande. Vad hade du helst velat att de skulle göra då?
Microsoft? Nej, jag tror att jag... Så fick jag välja fritt, så huvudsaken är att de fortsätter liksom stödja sitt ekosystem. Så liksom, jag kan köra på med Game Pass. Liksom. Det har ju förändrat hur jag spelar spel åtminstone. Man laddar hem och testar saker och spelar mycket mer indies än vad jag gjorde tidigare. Så det vill jag ha kvar. Och jag har varit lite nervös faktiskt när de började pilla i Game Pass och tog bort första parts spel dag ett från det här standardabonnemanget. Men så länge som de har det kvar så tycker jag är ganska nöjd med det. Och egentligen skulle det vara kul om det var liksom en Steam-utmanare, för Steam behöver ju också konkurrens. Epic Games Store är inte riktigt där. Och jag tror att ett brett ekosystem som fungerade över Xboxer och PC och bärbara enheter skulle kunna vara ganska kompetitivt.
Ja, för det är en grej där också med Game Pass, för det reagerar liksom på att när de då skulle, för att grejen har hela, de har hela tiden sagt liksom att deras spel ska vara liksom dag ett på Game Pass. Och de har ju fortfarande inte riktigt haft det utbudet att de kan släppa massor av sina egna spel dag ett på Game Pass, för de har inte haft så mycket de släpper liksom. Visst, det kommer ju något så här finansierat indiespel och det är inget ont om dem liksom, men många ser ju säkert till liksom att jag vill ha liksom här AAA stortitlarna till Game Pass dag ett, och det är därför jag liksom kan liksom subscriba på dem då. Och nu återigen så, här, så börjar de liksom få ett ganska gediget stall, och sen så vill de ändå liksom då, det löftet de egentligen har lovat, så vill de liksom lite skala ner på det för en billigare liksom...
Ja, det var nog inte klokt. Det tror jag inte var smart.
Nej, är det sagt när det här liksom ska gå i effekt?
September har jag för mig. Jag ska inte svära på det. Men september har jag för mig.
Så nästa och det var enbart för nya
prenumeranter, va? Och det är ju extra rörigt. Ja, du har samma abonnemang som mig, men vi har olika utbud. Okej, varför det? Varför...
Ja, det blir komplicerat.
Men sen är det också det, om de närmar sig PC mer och mer, om vi säger att nästa Xbox egentligen inte är en regelrätt konsol utan det är en PC liksom. Det fungerar som en PC med Windows eller vad som helst på det. Kommer de göra av sig med guld då, att du måste betala för att kunna spela online? För det behöver du ju inte göra på PC.
Det är en bra fråga. Nu har de ju det här Core, heter det, va? Game Pass, ja precis.
Ja just det, det heter inte guld längre. Nej, det är precis. Jag som lever kvar i gamla, men principen måste fortfarande betala för att spela online. Yes.
Ja, precis. Och jag tänker att kanske kan de ha kvar egna ekosystemet om de vill, men det är en svårare kostnad att motivera helt klart. Men jag tycker man ska komma ihåg, när man pratar om mycket sånt här, så tycker jag att Microsoft går utan i bräschen nu för att de måste, för att de säljer dåligt, för att de har problem. Men jag tycker att, tendensen finns ju att Sony närmar sig Microsoft snarare än tvärtom. Och ja, Nintendo är ju de som håller emot. Men jag menar, det finns ju en garanti för att Nintendo inte kommer släppa spel till PC så småningom. Men skulle de släppa ett Mario Kart 8 Deluxe i PC Steam, ja men det är ju 50 miljoner sålda på ett bräde liksom.
Men där har ju ändå Nintendo varit smarta, och det här har de liksom pratat om egentligen sen liksom innan man gick in i liksom HD-eran så att säga med 360 och PS3. Det är det att de har använt sig av svagare hårdvara för att inte att kostnaderna ska öka så drastiskt när de utvecklar spel. Och jag tror att det är fortfarande därför de kan hålla stången sen också, för att utvecklingskostnaderna både för Microsoft och Sony, liksom de här stora AAA-titlarna, de har blivit så himla dyra. Medan liksom Nintendo sitter och gör Zelda i princip hårdvara som är typ som Wii. Nästan. Och liksom det har inte ändrats så mycket för dem.
Nej, de är fenomenala.
Så att och där har man liksom alltid pratat, jag vet att Iwata pratade om det också, liksom, så att det är liksom det är inte i grafiken där liksom spelen sitter, utan det är liksom i spelmekaniken, och jagar man liksom den tekniken hela tiden så kommer det liksom det som har hänt nu då hänt. Att det liksom helt plötsligt blir det väldigt mycket dyrare. Och det var också en anledning till att Epic slutade med, de vill inte göra fler Gears of War, för att budgeten på varje Gears of War-spel blev betydligt högre, men de sålde inte jättemycket mer spel.
Är det där ett problem alltså? Det är också ett problem med konsolerna i stort egentligen, utom Nintendo som du säger, för att jag menar, alltså budgeten här nu för AAA-spel, de är ju helt vansinniga, och det är ju inte fler konsolägare, utan det är samma mängd konsolägare i princip som har varit varje generation. Men spel är ju dyrare, men konsolägare har inte blivit fler. Det är ett problem alltså.
Och då kan man ju säga så här, lösningen på det är att okej, vi måste ha fler som köper våra spel. Vi släpper till PC.
Mm.
Och Microsoft då, vi släpper även vissa spel till PlayStation.
Yes. Sony släpper ju också sitt Horizon Lego till Switch.
Switch.
Ja. Så det går ju ändå i, det finns ju en trend ändå.
Ja, så frågan är liksom hur lång tid tar det innan, alltså, kommer vi komma till en tidpunkt där även Sony kommer släppa några av sina spel på Xbox?
Ja, men det är väl inte omöjligt. Jag spekulerade någon gång i någon blogg för länge sedan att när Microsoft äger så pass mycket som de gör, så kan de ju faktiskt hamna i en byteshandelssituation. Vi släpper det här spelet till PlayStation direkt dag ett, om ni kan släppa någonting till våran konsol.
Mm.
Det ser jag inte som uteslutet, för de pratar ju också med varandra. De är inte bara konkurrenter, de är också partners.
Ja, nej, precis.
Och till syvende och sist, vi gamers tenderar ju att hålla på våra konsoler ungefär som att det skulle vara fotbollslag. Mm. Men för Sony och Microsoft så handlar det om att göra aktieägarna glada och inte gamers i första hand. Och,
ja, nej, ja, precis.
Det glöms ibland bort.
Ja, och där är ändå så här, Microsoft i underläge har ju verkligen pushat för olika liksom grejer.
Mm.
Liksom hela egentligen online-strukturen som vi sitter och spelar idag på både PlayStation och Xbox och även till viss del Nintendo, det var egentligen Microsoft var ju först på banan med det.
Mm.
Och crossplay hade ju förmodligen inte funnits om de inte hade klantat sig med Xbox One.
Nej, men verkligen.
På det sättet.
Får man vara inflikat, kanske det du menar i och för sig, men Sony pushade ju hårt för crossplay till PlayStation 3. För då var det de som var lite underläge. Och Microsoft hade väldigt mycket online-spel. Då var det Microsoft som inte ville. De så blankt nej.
Det minns inte jag.
Och nu när Microsoft är tydligt underläge istället, så är tongången en helt annat. Att nu är det finns bara crossplay, som, det är bara det som gäller liksom. Och nu är det Sony som har stretat emot istället, även om man släpper det nu då. Men...
Mm. Ja, för det måste vara väldigt svårt att släppa ett online-spel idag om det inte finns crossplay.
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Och i så fall, och om du ska välja bort någon plattform det inte släpps på då på grund av det, så är det egentligen Xbox, för den poolen är mindre.
Precis. Absolut, det är så.
Så där finns ju också ett initiativ av Microsoft att se till att alla kan spela med alla. Liksom.
Men verkligen, absolut. Det växer också upp en... Sorry.
Nej, ursäkta, fortsätt du.
Jag tänkte bara säga att det växer upp en generation gamers nu som spelar i huvudsak på mobiltelefoner. Och de är ju helt vana vid att deras spel ska finnas i alla format och man ska kunna röra sig mellan hur man vill. Och det växer upp en generation gamers bara med helt andra krav än vad vi hade och vad vi är vana vid.
Mm.
Hade inte Concord varit det perfekta spelet att släppa på Xbox också?
Jag tror att Helldivers 2 hade varit det perfekta spelet att släppa till Xbox.
Ja, Helldivers hade ju, ja, precis. Men det är också liksom...
Och som heter ODST-skin eller något sånt där. Det hade ju bara rasat sönder.
Precis. Det spelet blev också väldigt framgångsrikt. Och de klarade sig väldigt bra på liksom de spelare de hade på PlayStation och PC.
Mm.
Men just med Concord så alltså, det ser ju lite dystert ut för dem nu på förhand. Men... Jag hoppas att det går bra för dem, givetvis. Men liksom en competitive shooter, det är ju liksom så Xbox bread and butter i princip. Liksom.
Verkligen.
Jag tror att Concord hade Concord släppts på Xbox nu, så tror jag att Xbox-spelare hade varit mer hype på det än vad PlayStation-spelare är just nu.
Jo, men det stämmer nog. Det finns ju, kommer ihåg när Cliff Bleszinski släppte sitt, vad hette hans spel? Det här som lades ner, Lawbreakers. Det kom ju till PlayStation, det kom ju inte till Xbox. Och han kommenterade ju efteråt att han tyckte att det var som ett feltänkt av utgivaren. Att han hade sin fanbase till Xbox och var typiskt Xbox-spel. Och så kom det bara till PlayStation och sen så lades det ner och dog.
Ja.
Att det hade kunnat fått ett annat öde om det hade varit multiformat. Rätt eller fel får vi aldrig veta, men det är inte helt gripet ur.
Nej, men det kan inte skadat liksom. Och jag spelade, jag kommer ihåg, jag var hemma hos, du minns säkert, André Wigert.
Oh ja, underbar kille.
Och jag spenderade en helg där och jag hade med mig min PlayStation och spelade Lawbreakers en helg. Och vi hade jävligt kul med det, men sen så liksom blev det, efter den helgen blev det inte så mycket mer. Och sen så innan jag visste ordet av så var det, spelet liksom läggs ner och studion stängs. Och jag bara, åh nej liksom.
Ja.
Och det var lite den känslan jag fick av Concord när jag spelade betan. Liksom, att det här känns riktigt bra, det är kul, det är väldesignat, det är liksom väl presenterat. Givetvis finns det skavanker som behöver liksom hjärnas ut inför release, men det har liksom potential. Det känns som Lawbreakers all over again, liksom.
Mm. Ja, jag hoppas det ska gå bra. Man vill ju att det ska lyckas, men jag också har klagomålen.
Men det känns lite som säljpotentialen på Xbox kanske inte är tillräckligt stor heller för att liksom täcka den utvecklingskostnaden hade varit att utveckla det i ett ytterligare format.
Jo, jag tror att hade de varit till i Game Pass hade de fått en bra summa upfront. Och det hade hjälpt väldigt mycket.
Ja, absolut. Alltså visst hade det kommit till Game Pass, ja. Men då hade ju också Sony behövt släppa sitt spel gratis på Xbox.
Fast det gör de ju redan med baseballspelen.
Jo, men... precis, men det måste de ju göra väl.
Jag har inte någon aning om avtalet
ut. Jag tror att det är en deal som... Det var väl MLB själva som bara såhär, varför släpper ni inte till Xbox? Typ.
Så kan det vara, jag vet faktiskt
inte. Sen antar jag att... Jag skulle gissa på att den dealen har gjorts med Microsoft. Mellan MLB och Microsoft då.
Att jag tror att hade Sony haft vansinniga synpunkter på att deras spel släpps direkt till Xbox hade de kunnat förhindra det. Jag har svårt att tro att de som utvecklade spelet inte skulle ha någon som helst pull whatsoever på vart deras...
Det är mycket möjligt, men det kan också vara så att ni gör som vi säger annars så har ni inte licensen kvar.
Ja, det kan vara. Men vilka ska då göra spelen? Jag menar, MLB vill ju inte bli av med en storsäljare heller varje år. Då ska ju 2K Sports börja plocka upp resten och göra spel. Det kommer dröja flera år än de har en bra titel som är... Ja.
Absolut. Men det finns säkert någon annan utvecklare som bara kunnat ta upp den liksom stafettpinnen.
Kanske. Ja, kanske. Jag vet inte.
Det är svårt att veta. Men hur tror du att framtiden för Halo ser ut nu när Microsoft också äger Call of Duty? För att det är liksom helt plötsligt är inte Halo liksom den största shooter-serien de har. Och de har haft problem även med det. Ja, men exakt. Viktigaste shooter-serien. Vad tror du liksom...
Halo har väl egentligen inte varit Halo ända sedan Halo Reach släpptes. Halo 4 redan tappade ganska mycket gentemot de tidigare spelen. Så har det ju som en varit lite en nedgång. Halo 5 var inte heller superpopulärt och Halo Infinite är ju definitivt inte superpopulärt. Så att, jag vet inte. Har tiden sprungit ifrån Halo? Jag vet inte. Eller ska de satsa på att göra lite mindre spel eller göra dedikerade multiplayer-spel eller göra Battle Royale? Jag vet inte. Men jag har svårt att tro att Halos framtid ligger i att vara AAA-spel med kampanjer och multiplayer och traditionellt snitt till full pris.
Det är fan den mest deprimerande sak jag hört i mitt liv.
Ja,
men jag kan inte säga emot. Alltså, jag säger inte att det var fel. Men, för att jag har varit inne på det. För att det är lite sorgligt när man kollar på Halo idag och då jämför liksom med liksom The Golden Age. Som liksom... Vi pratade om detta för inte så länge sedan, men när Halo 3 kom så var det liksom den största grejen i världen.
Absolut.
Det var det fetaste liksom eventet på planeten. Och nu liksom alltså, det går inte att prata om Halo utan att det liksom ska komma med en massa caveat som... Ja, men det var bra, men du vet...
jo, absolut. Men om du gör ett Halo som är co-op-inriktat för 4 personer liksom så här, och gör med en riktig kampanj och så släpper du det som ett separat spel, kan du göra till spel som är liksom helt med free-to-play nu då, som med multiplayer och kanske ett Battle Royale-Halo. Man kan dela upp det där. Man behöver inte göra så stora spel av allt uppe. Du behöver inte vara de här superkompakta paketen med extra allt. Utan, ja.
Nej, och sen med Infinite, liksom att de utvecklade då liksom slipspace-motorn för det också, vilket bör det måste ha kostat en bra hacka.
Ja, det är hemskt.
Och det ledde ju inte så jävla mycket.
Alltså undrar om tanken var det också att Microsoft då skulle ha en egen motor i slips...
Typ som Capcom har RE Engine nu.
Ja, och EA försökte med Frostbite.
Försökte med det här? De försöker fortfarande, va?
men nu är det inte lika, det är väl inte lika stort krav på att alla måste använda Frostbite längre. Jag tror, vilket var det senaste spelet som totalt sågades på grund av Frostbite, att det var så svårt? Var det Anthem?
Det är Anthem.
Och efter det så var det typ så här, okej, vi kan inte, alla spel kan inte använda Frostbite.
Är inte nästa Dragon Age Veilguard nu i Frostbite?
Jo, men jag skulle också utveckla mitt nästa spel i Frostbite om jag spenderar så lång tid på att försöka få det att funka från första början i Frostbite.
Ja, jo. Ja.
Det var Dragon Age Inquisition, hade de jättestora problem med Frostbite.
Vad var Dead Space Remaken? Var det Frostbite?
Nej, jag kan inte ihåg. Det kan ha varit Unreal. Jag vågar
alltså
inte
jag vet ju att de gav ju, de har ju gett Respawn liksom ett långt koppel. Deras Jedi-spel är ju Unreal.
Just det, det stämmer kanske, va?
Jo, nej, det är Frostbite för Dead Space också.
Ja, jag hade för mig det. Och det ser ut som en dröm.
Det verkar som att skrota Slipspace i alla fall. Alla rykten pratar ju om att det, jag menar, när man kollar deras platsannonser så letar de efter en real-kompetens.
Ja,
så mycket talar väl för att de liksom, har...
Alltså, dels så är det ju så jävla mycket lättare att rekrytera folk för att du kan liksom få in folk som redan är experter på motorn.
Det är tråkigt på ett sätt att det blir, alltid blir en motor så att säga. Det är alltid bra med lite konkurrens och lite variation, men det är svårt att klandra det.
Jo, så är det. Men samtidigt liksom man får ju liksom göra en avvägning och liksom hur mycket kommer det här kosta och kommer det vara värt det i slutändan? Kommer vi liksom stå inför en Frostbite-kontrovers eller liksom att Jason Schreier står här och rapporterar om att det här Halo-spelet var en katastrof, att Slipspace inte fungerade och
jo, nej, så är
det.
Det är dags att skära bort den, absolut.
Ibland så funkar jag tycker att bara på liksom för någon som står på utsidan och kollar in så ser det ut som att Capcom har lyckats använda sin RE Engine jävligt bra. Det är en motor som liksom gjordes för Resident Evil och kör Resident Evil som en dröm, men också funkar jävligt bra för någonting som Street Fighter som är helt annorlunda. Utan att det liksom ska kännas som att det är liksom två spel som rör sig inom samma estetiska ramar.
Ja, det verkar lyckad. Absolut.
Mm. Men en fördel är också med japanska företag, det är väl det att det inte är lika stor omsättning på personal. Så du behåller talangen som kan motorn och de lär upp ny talang som kommer in. Och du har fortfarande kvar de som ändå har jobbat i företaget i så här 20 år.
Ja, alltså kanske det.
Att det är väl ett problem i den västerländska spelbranschen, det är att folk liksom går åt. Och det är liksom så att du kan ha någon på seniorroller som inte har jobbat speciellt längre för att seniorerna har slutat.
Ja, det, ja.
Ja, det är tragiskt.
Så, precis, och det är liksom, vilket också har varit ett problem som man har hört, liksom, att folk sparkas höger och vänster och det är, liksom, det är panik för att den här personen som kunde det här har slutat och det finns ingen som kan det och det är massa sådana grejer. Så jag skulle kunna tänka mig att det är kan vara en anledning.
Ubisoft har väl också en egen, vad heter den? Snowdrop,
yes.
Precis.
Och sen, jag vet inte om de använder Assassin's Creed-motorn fortfarande. Anvil, heter det så?
Det gör de, va? Men Anvil var väl en Unity-motor, eller det drömmer jag bara nu? Jag drömmer säkert bara.
Det vågar inte jag svara på.
Ja, skitsamma. Jag kommer inte ihåg.
Jag vet inte.
Mycket möjligt. Men är det inte dags för FIFA 3 att göra något annat än Halo?
Är det...
Skulle de inte kunna ta paus från Halo och faktiskt göra något annat för att gjuta in liksom lite nytt blod i hela företaget så att de inte behöver liksom sitta med samma grejer jämt?
tror att de skulle behöva göra en nytt typ av Halo snarare än att de skulle släppa Halo. Det känns konstigt. Där måste jag vilja se andra studios utöver 343 göra Halo. Det har jag pläderat för länge. Jag vill ha sett. Låt Coalition göra ett cover-based Halo. Eller låt Infinity Ward göra ett Halo in Modern Warfare. Liksom, med jättesnabbt, ilsnabbt med du vet, den, någonting annat bara. Skaka om lite.
Ja, det tror jag. För att just 343 var ju liksom, alltså det var den studion skapades på löftet att vi ska göra Halo och alla som kommer till 343 kommer dit för att göra Halo. Så jag tror inte att problemet är liksom att folk som jobbar på 343 känner jag är så trött på att göra Halo.
Fast tror inte du att det också kan vara så att sen när du har jobbat med Halo ett tag så bara fan, vi inte jobbar med Halo mer.
Så kan det säkert vara. Men de har ju ganska, om de vill stanna internt hos Microsoft, många roterar ju, byter ju. Det finns mycket internrotation.
Så kan det vara. Men jag hade varit intresserad av att se vad de hade gjort förutom Halo.
Ja, det hade varit kul.
Att jag tycker det är lite tråkigt att The Coalition liksom nu mera gör Gears. Istället för att de också ska göra något annat.
Men visst var det en Gears? Det kanske inte var. Men visst bildade de som en Gears-studio, va?
De var ju Black Task från början.
Så var det, just det.
Och de hade ju något så här. Jag tror man fick se en teaser på det spelet. Såg ut att man typ åkte väl på någon skyskrapa eller någonting sånt. Var det inte någon form av typ spion Gracie Moyes?
Okej.
Okay. Om vill jag minnas.
Ja, deras projekt blev i alla fall nedlagt och de blev rebranded som liksom Gear-studion.
Mm. Men de hade ju ett projekt också som inte var Gear som också blev nedlagt för inte så länge sedan.
Är det officiellt bekräftat? Eller är det spekulationer?
Det vågar jag inte svara på. Det kan vara spekulationer också. Att det är liksom man tror. Men jag har för mig att en annan podcast jag lyssnar på som ändå brukar vara rätt så pricksäker. Där det var så att de hade liksom två olika projekt på gång. Det ena var ju då Gears E-Day. Och sen var det ett annat projekt som lades ner. Då. Men jag vet inte hur långt det projektet var gånget. Det kanske bara var liksom så här prototyp och i förstadiet. Liksom så bara, okay, det här kommer inte funka, nu hoppar vi på Gears. Liksom. Men
Microsoft är väldigt besatt i att behålla så gamla... behålla serien vid liv väldigt länge. Det har ju så arbetat annorlunda. De släppte Killzone och gick vidare från det. De släppte Uncharted vidare från det. De släppte Infamous gick vidare från det och gjorde någonting annat. Och det där gör ju inte Microsoft på samma sätt. De håller fast vid sina... Ja, det är svårt att säga att de håller fast vid Fable. Det är väl en total reboot efter så lång tid. Men åtminstone Forza och Halo och Gears har ju varit i princip oavbrutna. Liksom, att de... Så ja, kanske har du rätt.
Fast å andra sidan så får vi ett Fable igen då.
Ja.
Alltså det är inte som att vi får något annat nytt som skulle kunna ta liksom
lite
Fables
nytt igen plats. Är det inte det?
Ja,
det
är absolut, ny det är ju en reboot, ja. Men det är fortfarande Fable.
Ja då, fair enough.
Det är nästan skit som, det ser asbra ut.
Ja, det ser verkligen bra ut.
Ja, det gör det. Det ser bra ut. Fable, jag tycker det ser, inget Fable har sett så bra ut. Kanske första, när man inte visste riktigt vad det var för någonting.
Peter Molly nu sa det, I wanna make the best RPG ever made.
Ja,
första Fable är bra. Första Fable är väldigt bra.
Ja, och jag hade roligt med tvåan.
Det var också bra. Ingen fel på dem. Men de var inte bäst. 8 av 10 spel.
Nej. Alltså, de blir ju lite nedsnackade på grund av liksom Modern News, liksom sanslösa löften. Liksom.
Verkligen.
Men om man bara tar dem at face value liksom, för vad de är, så är de ju riktigt välgjorda spel.
Mm.
Och jag tycker det, för där har vi liksom, okej, vi har Playground då som har gjort Forza Horizon i liksom så länge vi kan minnas nu.
Ja.
Och nu får de sträcka på vingarna.
Det är jättepositivt.
Och liksom, även om det är, okej, det är ett etablerat varumärke givetvis, men det är liksom någonting helt nytt för dem.
Inte det spännande med Forza, hur det är ju en third hand-serie. De är som nästan bortklippta från, det är ingen som bryr sig om deras spel numera. Och Forza är ju helt och hållet drittarnas Horizon-serie.
Ja, men det är för att Horizon är så bra.
Ja, Playground har bara bättre track record liksom än vad Turn 10 har haft.
Ja, inte så lite heller.
Nej.
Frågan där med Horizon egentligen är om kommer ett Horizon 6 hinna komma innan de ser till att du inte kan köpa Horizon 5 längre?
Bra fråga.
För innan det senaste Forza, så Motorsport då, så fanns det inget Forza Motorsport du kunde köpa.
Var det så?
Japp.
Dang.
Det fanns inget. Alla var liksom borttagna från affären för licenser och grejer.
Lite nedrigt.
Ja, så det är frågan, kommer ett Horizon 6 hinna komma in och Horizon 5 försvinner från affären? För att Horizon 4 försvinner ju i december. Och då gissar jag på att Horizon 5 försvinner runt samma tidpunkt om 2 år.
Mm, ja, det verkar rimligt.
Vad är det baserat på?
Det är, jag antar att licenskostnaden är för både bilarna och musiken, tror jag.
Fan, jag hatar licenser alltså.
Ja, det stökar till mycket.
Men ja, okej, betala en licens, med den licensen ska fan gälla sen då liksom.
Ja, för jag tänker också det, men det är någonting krux det här med att du kan sälja spelen för evigt. Det är där liksom som inte riktigt de avtalen hängt med. För tidigare var det så att ja, men var det fysiska exemplar så kunde du fortfarande trycka liksom de fysiska exemplaren hur många som helst. Och det var liksom ok, men skulle du släppa det till en ny maskin, så att säga att du ska ha 360, ja, men som Alan Wake till 360, och skulle du släppa Alan Wake till Xbox One, då måste du ha förnyad licenser, för nu är det inte samma produkt längre. Men du kan trycka hur många typ Alan Wake-skivor som helst. Men sen när allt blir digitalt så blir det problem, för då kan du köpa spelet hela tiden och då blir det liksom år istället. Och det, ja, mm, det är lite knepigt. Det märker man ju ibland på så här gamla typ, alltså om man tittar på gamla tv-serier och sånt på streaming, så kan man märka att ibland är ju vissa så här musikstycken utbytta för att de inte har licenser för de låtarna de hade licenser för tidigare.
Sant.
Så typ tittar man på de tidigare så här Supernatural-avsnitten på streaming, så är det ju, så är många så här rocklåtar är ju liksom utbytta som de var i original.
Även hela spelet har ju stryk.
Ja.
Licensfri musik som man kan ladda ner på internet, sånt som YouTubers har till sina intron liksom.
Hissmusik, ja, bra. Absolut. Ja.
Så att det är snårigt. Men du tror att framtiden är ljus ändå för Xbox, Jonas?
Det blir ja och nej, tror jag. För konsolen är jag inte himla säker, men jag har svårt att tro att de har köpt upp allt det här för att sen bara ge upp allting. Det är ganska mycket pengar på det ändå. Jag tänker mig att de är intresserade av att vara kvar och vill satsa vidare. Men exakt, att det skulle bli på nuvarande premisser med en dedikerad och låst konsol som får egna spel, det har jag lite svårare att tro.
Mm.
Tycker du, var du liksom pro-uppköp av Activision Blizzard? Var det ett bra move av dem, tycker du?
Ja, men ja, ur vilket perspektiv då? Ekonomiskt så kan jag inte tänka mig att det var dåligt. Det måste vara skitare för dem att köpa upp det där och liksom. Men som gamer så vill man ju egentligen inte ha uppköp av studios, för att det är ju alltid bättre än att få vara fria liksom, och kan styra sig själva mycket högre grad. Men ja, det finns ja, många faktorer.
Jag tror det mest positiva med uppköpet är att potentiellt så skulle inte varenda Activision studio behöva göra Call of Duty.
Nej, så är det. Och så slipper vi Bobby Kotick. Det är inte ett minus.
Ja, okej. Bara på grund av det så är det ju värt det i så fall.
Det får man då säga.
Alltså varje gång jag hör hans namn så tänker jag på den här intervjun han gjorde, där han liksom snackade om hur synd det var om honom, för att det var så svårt att dejta, för att varje gång man googlar hans namn så dyker det bilder på honom med jävelshorn.
Stackarn, ja, det är tufft. Det är hårt.
Såg den där och torkade liksom ögonen med sina dollarsedlar. Liksom.
Han har gjort precis någonting liksom. Ja, nej, personligen känner jag alltså, bara då som liksom Xbox-spelare så tycker jag att det är ganska tråkigt uppköp att göra.
Ja, det tillför ju inget för en gamer.
Nej, jag menar det liksom. Det för när jag tänker liksom, okej, när de gjorde ett köp som typ Ninja Theory, så tänkte jag, ja, men det är coolt, för jag gillar Ninja Theorys grejer. Och då är man liksom inte glad för att nu är det bara Xbox-spelare som kommer få spela Ninja Theory-grejer, utan då är det mer liksom, nu har de liksom ekonomisk frihet att göra.
Så är det.
Att infria liksom sina visioner på ett sätt. Men liksom man kollar på typ ett spel som deras första Hellblade, som jag tyckte var liksom väldigt imponerande med tanke på hur litet det teamet var och vilken liksom ödmjuk budget de hade. Och så tänkte jag, okej, nu har de Microsoft-pengar liksom. Nu är liksom the sky's the limit.
Och det var även sant för förmåner och löner för många studios som Obsidian och Double Fine och liknande.
Double Fine. Hur många gånger har inte de var liksom behövt ligga sömnlösa och bara, jag vet inte om vi kommer.
Men sen var det ju det här dunderuppsägningarna i januari. De kommer inte bort sig från utan vidare. Så att, men det är inte, nej, det är definitivt inte svartvitt.
Det är inte bara liksom ros.
Nej.
Men just liksom Activision-fallet, liksom, jag känner liksom Call of Duty har liksom kunnat spela på Xbox i alla tider. Liksom, och det blir liksom ingen potentiell...
Det ingår ju med Game Pass. Det är väl det som förändras.
Ja, det är ju det i så fall att jag slipper köpa liksom ett Call of Duty varje år för att spela 4 timmar av kampanjen. Liksom.
Ja.
900 spänn.
Ja, minst då.
Men det var ju samma sak med Bethesda, liksom, att folk hejar på. Det var så himla bra att man hade köpt upp liksom Bethesda som utgivare och nu Activision som utgivare, men spelar du enbart på Xbox så har du liksom inte, bortsett från Game Pass då, så har du inte vunnit någonting. Det liksom blir ju ingen skillnad i spelen du kan spela.
Alltså, när du köper upp ett, det snackas mycket om det där, jag tycker att det, jag menar, ta en studio som Naughty Dog, de var ju fristående, ja, och Sony köpte upp dem. Sen släppte de Uncharted, det kom ju bara till PlayStation. Hade de gjort Uncharted som en oberoende studio så hade de just kommit och släppt det multiformat istället, mest roligt.
Mm.
Ja.
Så kan man rycker ju alltid bort... göra Uncharted utan Sony?
Antagligen inte. Men min poäng är att om du rycker bort en studio från marknaden så blir det ju... Så man tar ju bort någonting från de andra. Mm. Och ja, Sony för allt av sina studier oss väldigt väl, så de har blivit väldigt fina. Framförallt kanske just Naughty Dog. De har gjort otroliga saker sedan dess. Men... Så jag kan se både och liksom. Bethesda fick ju mycket mer resurser och den typen av aspekter, men samtidigt är det tråkigt att ta bort spel från andra format. Och som du säger, man kanske inte vinner någonting själv som Xbox-spelare medan spelen ingår i Game Pass.
Nej, precis. Nej. Men det är ju en sån grej, för de har ju släppt spel på andra plattformar och sen så köpte Sony upp dem.
Mm.
Men de har ju haft mest liksom, man ska säga, framgång hos PlayStation.
Ja, men Ratchet är ju en Sony liksom franchise. Och ja,
och de har haft ett väldigt bra partnerskap med Sony. Så det var ju en sån grej när de köpte Insomniac, som var nästan som att det inte hänt tidigare. Liksom.
Får bara säga att jag tycker att det kanske är världens bästa studio. Sett till genomsnittlig kvalitet och hastigheten på output.
Ja, de är, jag vet inte vad, de är Insomniac, de sover inte.
Nej, antagligen så är det så.
Men de har ju också, de har väl också rätt scope på sina projekt. Alltså nu vet jag att Spider-Man 2 hade väl ökat liksom kostnaden ganska rejält och liksom, men samtidigt de har liksom, ja, men Miles Morales däremellan, de hade Ratchet som inte är lika stort, så att de har liksom olika magnitud på sina projekt.
Men verkligen.
Vilket antar hjälper.
Och det är inga jätteförseningar liksom, utan de tuggar som på. Jag tycker att de är helt fantastiska.
Ja, nej, för det är liksom så att vad ska Naughty Dog släppa mellan liksom Last of Us 2 och nästa spel liksom.
Naughty Dog är ju spännande. Liksom de har inte gjort någonting att den här Uncharted och The Last of Us på typ 20 år.
Nej.
Det är helt otroligt.
Men nu har de väl ett nytt IP.
Det har gått 20 år sedan första Uncharted.
Det är alltså, inte fullt 2017, 18, 19 år.
Första Uncharted kom 2007 och det måste ju ändå varit i utveckling säkert i alla fall 2 år.
Ja, det är sant.
År, så.
Ja.
Helt galet.
Det är sant, fan. Helvete.
Mm. Och nu har de väl utvecklat de ett nytt IP, va?
Ja, det sägs det.
Jag hörde någonting om det. Jag vet inte om de har liksom bekräftat någonting. Men jag vet att när de gick ut med att det multiplayer läste vad spelet de höll på med, att de la ner det, så bekräftade de att vi har mer än ett singleplayer-äventyr under utveckling. Och då får man ju anta liksom att ett av dem är... För att jag hade känt konstigt om två av dem var liksom läste vad spel.
Ja, nej, men ett av dem var precis och sen så det andra. Ja, nej, men det är sant. Det ska bli kul att se vad de gör härnäst. De är ju fantastiska.
Hur skumt är det att Sony äger Bungie?
Ja, det undrar jag vad Bungie också tycker. Det är också en skumt alltså, känsla. Vilken katastrofstudio. Liksom,
när man kollar, alltså man hör vad liksom branschanalytiker och grejer säger, liksom att det var inte ett bra smart uppköp av dem. För att det kostar dem en jävla massa pengar. Det är mycket mer, var det typ $3 miljarder och sånt där.
Ja, men det lät ju också som att ledningen på Bungie hade verkligen smickrat sina egna insatser i hur de kunde leverera.
Mm, verkligen.
Vilket gjorde att värderingen hamnade så pass högt. Och sen så nu när de har köpt studion så är det så att okej, de släpper inget i tid. Det tar betydligt fler resurser än vad de liksom hade tänkt. Och
jättemycket avhopp.
Och det säljer inte lika, liksom, de får inte in lika mycket intäkter som de kanske hade sagt.
Nej, det var nog ett köp de inte helt nöjda med då. Det tror jag inte.
Nej, för att nu har de ju verkligen, alltså de har ju verkligen slitit bort liksom allt som inte är Destiny från Bungie och Marathon då.
Jo.
Och lägger in det i sin egen paraply och sen antar liksom att de går väl in nu liksom som att tar över liksom ledningen för Bungie.
Ja, det måste de göra. Det skulle ju vara så här, de skulle ju ha någon sorts autonom status och så nu. Men så har varit bra på att ta hand om sina utvecklare. Jag tycker de ska ta över kontrollen helt och hållet och infoga det ordentligt i Sony-familjen.
Mm.
Det kommer de vinna på.
De ägdes av Microsoft ett tag, de bröt sig loss. De ägdes av Activision ett tag och de bröt sig loss. Nu ägs de av Sony.
Ja,
problemstudie.
Ja, men och ett problem också var att när de bröt sig loss från Activision och liksom blev självständiga var ju det att många av de supportstudier som de använt sig av har blivit uppköpta av andra. Så att det gör också att de inte kan använda dem till det de behöver.
Ja, just det.
Vilket gör att man måste anställa, det blir mycket dyrare. För de kan inte ha konsulter på samma sätt längre. Så att det är liksom hela den här cirkusen, alltså det är en ond cirkel i hela branschen som gör liksom att något uppköp här får jättestora konsekvenser för någon annan.
Jo, men det är sant. Det är definitivt sant.
Så att det är väldigt...
Vad har man sett med Embracer nu? Har mycket problem har varit.
Åh, gud. Ja.
Studion har försvunnit. Ja. Supportutvecklare och sådana saker som har tagit stryk.
De har köpt upp halva industrin.
Kände sig
så bra. För pengar de egentligen inte har. Liksom... helt baserat på liksom löftet om de här Saudi-pengarna de skulle få och sen så drog de sig ur.
Det snackas mycket om det, men kan det verkligen ha varit så? Ja, det kan det kanske, jag vet inte. Man ska inte vara för konspirationsteoretisk.
Jag skulle kunna tänka mig att Saudi-pengarna kom senare. De köpte upp en massa för de tänkte att de har massa IP och kan liksom säkert liksom, ja, men släppa remasters och remakes som kommer sälja och sen hålla i flytande och sen hade de väl den dealen då som inte gick i hamn.
Mm.
Som skulle liksom kunna rädda dem lite länge till. Men det är ju någon som har haft för mycket pengar att spendera.
Jo.
Och inte spendera dem klokt.
Och när man börjar köpa upp sådana som Novalogic till exempel. Som, jag menar, de gjorde ju joint operations och sådana grejer. Alltså, alla måste ju kunna säga att det här kommer aldrig kunna tjäna några pengar. Det kommer alltid bara vara en utgift och inte en intäkt. Men tydligen inte.
Ja, jag vet inte. Men kanske folk med mycket pengar kanske bara gör så.
Kanske det.
De bara, men det.
Och Timesplitter ska göra nytt. Varför? Vad är liksom jättekonstigt?
Ja, för de 50 pers som har väntat på det sen.
Ja, 50 pers, ja.
2004,
det är väl ungefär så många som har. Ja.
Ja, jag hade haft ögonen på ett nytt Timesplitters, men...
Hade du verkligen det? Vad är det ska tillföra? Vad är det liksom... Är det storyn du ser fram emot? Eller är det multiplayer? Eller
nej.
Vad är det liksom...
Nej, nu lugnar jag sa inte att jag hade köpt det. Jag sa att jag hade haft ögonen på det.
Varför ska du spela Timesplitters varje kväll? Med vem? Och istället för vad?
Det kan vi säga om vad som helst.
Jag kan motivera det i vissa fall. Jag kan motivera varför jag ska spela Gears of War med dig istället för att spela Timesplitters. Jag kan inte motivera varför jag ska...
Hade ett nytt Timesplitters kommit ut och det varit bra så hade jag varit nyfiken. Jag spelade inte originalen, jag har bara liksom hört second hand uppgifter om hur fantastiska de spelen skulle ha varit.
Ja, de var bra när de kom, men de var ju som GoldenEye och Perfect Dark och liknande sånt.
Ja,
de kom
precis.
Till,
ja. Så här, typ lite old school. Fast i och för sig, jag vet inte hur GoldenEye-doftande action hade sett ut 2024. Liksom.
Ja, det är det jag tänker.
Jag hade inte greenlightat ett Timesplitters 4.
Det är samma som Shenmue 3 liksom. Men tvåan floppade ju när det kom. Det var för få köpare. Så får man för sig att det ska finnas tillräckligt mycket köpare 15 år senare. Det är ett annat format liksom. Sen har ingen spelat ettan och tvåan. Alltså det är helt vansinnigt.
Ja, men det är liksom, man får en skev bild av efterfrågan när man har liksom den 17:e namninsamlingen på släpp Shenmue 3 och så jo. Är det liksom så här, typ 100 000 människor som signerar dem varje gång och det är de liksom 100 000 människorna i världen.
Får bara inflika att jag skriver på alla de där 17 polsen, det har jag gjort. Jag älskar Shenmue, men jag tycker ändå att det var konstigt att de...
Men Shenmue 3 kickstartades ju också.
Ja, det gjorde det. Det var väl lite bättre.
Men det sjukaste med Shenmue 3 var inte det. Liksom att, för då tänkte jag att vad bra, han fick den tredje delen så nu kan avsluta sagan. Nej, han började ju prata om så här Shenmue 4, 5, 6,
ja,
7.
Ja, visst.
Framåt man så här, aha.
Mm,
det är väl lite dumt. Liksom, du har haft Det liksom tog 15 år innan du kunde liksom göra en fortsättning. Är det inte bara liksom sätta en rosett på det nu och så det är liksom klart?
Ja, nej. Och luften gick ur, för nu frågar ju ingen efter Shenmue 4. Nu är det slut. Shenmue 3 frågade alla efter. Men jag tror inte någon frågade efter Shenmue 4. Jag har inte sett någon i alla fall.
Jag tror Shenmue 3 dödade.
Jag tror också att det dödade
den serien lite. Mm.
Ja, men det var väl också för att de gjorde ett spel som kändes som det var från 2002. Fast det var 2018.
Jo,
det var.
Japp. Du har helt rätt.
Och det är väl det som är problemet.
Jo. Skulle du gjort Yakuza istället?
Ja, men Yakuza är ju typ andlig uppföljande till Shenmue.
Sant.
Och de spelen är ju jättebra.
Ja, i synnerhet de två senaste. Mind gott.
Föredrar du de turordningsbaserade spelen
absolut
framför Brawlersen?
Absolut. Absolut. Absolut.
Prata vad med JRPG-veteran.
Just det, det var där det var. Det var det. Jag är så van att man har Oliver att prata med för att han skyddar de spelen som pesten. han bara anime-frisyrer och ja.
Ja, men och sen så tycker jag mycket om Ichiban Kasuga. Det är typ kanske...
Han är underbar.
Ja.
Även liksom, för mig var det liksom att det tog emot för att jag älskade verkligen liksom Brawler, liksom beat'em up. Mm. Striderna i de föregående spelen. Men så det var liksom, det tog emot i början när det första turbaserade kom, Like a Dragon. Men det som verkligen fick mig att men jag ska ta mig in i det var Kasuga.
Ja, han är
så magnetisk.
Ja, det är vandrande solstråle, helt klart.
Ja.
Ja. Och så slutet i Like a Dragon var ju liksom... Alltså det var så bra.
Ja, det var välskrivet. Ja. Riktigt välskrivet. Ja,
för att jag kommer ihåg att jag störde mig lite på Ichiban. Jag bara, han liksom allt bara... Alltså allt bara rinner av honom lite i början. Liksom, han är så positiv. Och liksom bara, så jag bara, varför... Här måste jag ha gjort någonting med honom. Varför får man inte det? Och sen så kommer man till slutet och man så bara, där var det.
Allting,
det var
liksom allting brister. Och den scenen när Kiryu kommer in.
I sjuan, ja. Ja, fantastiskt.
Ja. Man bara,
Då går surast det, absolut.
Ja, det är Super Bowl.
Jag älskar Kiryu.
Ja, han är fantastisk.
Verkligen. Alltså, det är verkligen... Alltså, jag är så spänd på serien på Amazon och ser liksom så här, hur ska de tolka över detta tv-format?
Mm.
Hur kommer han som spelar Kiryu vara? För att det är liksom, det måste de naila.
Jag är mer rädd än spänd, tror jag. För att han är ju verkligen oefterhärmlig.
Ja.
Mm-hmm. Det är sant.
Det är så svårt. Alltså om vi tar till exempel The Last of Us som är en otrolig tv-serieadaption, så gör ju liksom Pedro Pascal någonting väldigt eget med sin Joel.
Så är det.
Men han är ju en vanlig människa på något sätt. Alltså... Kiryu är så
det finns
sär
typ 500
egen.
Joels.
Ja, men exakt.
Kiryu är gud. jag vet precis vad du menar, Amanda. Däremot så, för mig var liksom, alltså innan den här Last of Us-serien kom så kände jag liksom, jag förstår inte meningen med den här serien för att liksom Troy Baker är Joel. Och jag liksom... Jag vet inte, alltså jag kan inte se eller höra någon annan i den rollen. Och så kom Pedro Pascal och bara, okej, där är också Joel, liksom. Och så jag tänker inte utesluta, bara för att jag gjort det här förut, jag har sagt att det här går inte, det är omöjligt. Jag sa i flera år, det går inte att göra en Super Mario-film. Så att jag tycker inte säga att det är omöjligt. Jag tror inte att den största utmaningen med Yakuza-serien blir att få till en rätt Kiryu. Jag tror liksom bara att hur liksom fångar man allt som Yakuza är.
Alltså Yakuza... Det
är så översätta hela tonen på något sätt för att den är så himla säregen i sig också.
De kan gå från världens liksom bara mest bizarra jävla struntsituation liksom så här typ vuxna människor i blöjor liksom som ligger på golvet och bara gå och sen så ja, och sen i nästa scen så är det världens mest liksom melodramatiska, seriösa kriminaldrama och liksom man får inte whiplash av tonskiftet. Och jag vet inte hur man gör det liksom utanför ett spel.
Men så tycker jag mycket av Yakuza också ligger ju, åtminstone för mig personligen, så tycker jag att det ligger i att det är så varierat med alla minispelen. Jag älskar minispelen i Yakuza, jag älskar stickspåren. Och de kommer ju försvinna helt. Jag menar, om den här Kiryu ska gå omkring och nu ska han köra taxi och nu ska han köra go-kart och nu ska han plantera blommor och nu ska han hjälpa.
Alltså, crazy taxi.
Ja, men det kommer inte funka.
Nej, liksom. Crazy deliver var det.
Ja, crazy deliver. Senast. Magiskt.
Crazy.
Ja, crazy.
Crazy delivery.
Men det kanske blir så här montage i serien då. Liksom. Nu behöver Kiryu få lite pengar och då sitter han som taxichaffis och... Mm.
Sant.
Det måste liksom, de måste på ett snyggt sätt få in den galna sidan av Yakuza också, känner jag. Oja. För annars är det inte Yakuza. Och det blir nog det svåraste. Det som jag har minst tillit åt att de faktiskt kommer få till.
Tänk att de ska recensera.
Ja, det är så svår balansgång. Jag tänker liksom att ofta, med tanke på hur spelen avslutas, så känns det så himla orimligt om man liksom utgår ifrån ett mänskligt perspektiv. Det känns ju liksom som att det kommer vändning på vändning på vändning. Som att det liksom inte ens är möjligt, men det känns så himla rimligt i spelkontexten.
Mm. Ja. Ja, intressant blir det om inte annat.
Ja, man kommer ju se den.
Ja, definitivt.
Ja, och det är väldigt skönt att den också, alltså att de inte liksom försökt göra en västerländsk version av Yakuza, att det liksom får vara i Japan och det är... Så att det
är det en japansk produktion?
Jag tror det.
Ja, det är det. Mm. Det är det. Det är det.
Ja, bra.
Och är inte Sega väldigt tätt involverad också?
Säkert, men han som gjorde Yakuza har ju hoppat av. Jag och Namne, han är inte kvar, han slutade ju förra året. Det är väl lite graverande, men...
Från tv-serien eller...
Serien, Yakuza-serien. Han som gjorde den, som grundade den. Han heter ju, han är jättekänd, men... Ja, jag och någon som
jag
sagt.
Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men ja.
Han lämnade Sega förra året. Eller förra.
Ja, men jag har ändå stora förhoppningar på den.
Ja, jag hoppas
och speciellt det. Liksom att när Amazon var också med och gjorde Fallout, och Fallout var ju fenomenal.
Ja, verkligen.
Alltså den var faktiskt... Alltså den var så mycket bättre än vad jag trodde den skulle vara.
Samma här. Jag skulle säga att det var kanske den bästa hittills. Jag tycker det var helt magisk.
Nej, jag tyckte om den mer än vad jag tyckte om storyn i någon av spelen jag spelat.
Ja, absolut. Ja, men,
alltså, det var en otroligt bra tolkning av liksom den världen.
Ja. Och så tycker jag att tack vare att Fallout utformas som det är med olika vaults, så känns det som en naturlig tårtbit av den här världen som inte motsäger någonting annat som finns i samma värld. Det passar som in.
Ja, men det kändes lite som att nu sätter vi oss och spelar ett nytt Fallout-spel.
Verkligen så. Exakt så.
Så att det var grymt.
Och det är coolt liksom att det ändå... Det är inte sin egen canon liksom. Alltså det utspelar sig i samma värld som... Alltså i samma kontinuitet som spelen
precis.
Gör. Och det är coolt.
Det känns på att många grämmer sig över Halo-serien. Den var ju inte lika lyckad, tyvärr.
Ja, gud. Och den...
Nej.
Den är ju nedlagd nu, va?
Ja, den är nedlagd. Det var inte så dåligt, men medioker duger ju inte om man ska tolka en sån serie.
Nej, och med tanke på hur mycket det finns att titta på så duger verkligen inte medioker.
Nej.
Så liksom så här, varför ska du se Halo framför något annat?
Verkligen. Det ska du inte.
Jag... Det är bara en av de mest liksom förvirrande produktioner jag har sett. För att liksom allting till ytan är väldigt Halo, men liksom... Mm. När man skrapar bort det yttre liksom, så det där är inte Master Chief liksom. Nej. Och då menar jag inte att Pablo Schreiber eller vad han heter, han ser inte ut som jag har tänkt mig att Master Chief ska se ut, utan det är hur han beter sig, hans dialog, hur liksom,
ja, absolut,
alla de grejerna och hans relation till sitt team. Han bara gnäller hela tiden liksom. Jag har aldrig hört Master Chief bitcha liksom.
Nej, men och sen så har ju liksom spartanerna sinsemellan har ju liksom typ tonårskäbbel.
Ja, också sant. Jag tror
det är det som är jätte... Alltså jag såg första avsnittet på andra säsongen och jag sa att det här känns som typ One Tree Hill.
Ja.
Och då är det liksom så här att jag tittar inte på Halo-serien för att se One Tree Hill. Eller OC. Nej. Eller något liknande. Typ Vampire Diaries. Det är liksom...
Och
det är liksom
The Arbiter är bara en random elit. Liksom. Som dör direkt.
Ja.
Och Master Chief är... Han är tydligen typ utvald till någonting, för han kan interagera med de här...
Ja, det där var hemskt. Varför gjorde de så? Men varför gjorde
inte,
de så?
Jag vet inte. Alltså han... Master Chief är inte speciell liksom. Nej. På ett genet... Liksom. Och...
I Halo 1 så snubblar de ju in i ringen. De flyr från Covenanten och så hittar de ringen av en slump.
Ja.
Så sitter han köksbord och så här, ritar magiska Halo-ringar så här. Men varför? Varför liksom? Varför? Vem? Varför?
Helt, och liksom, ja, och så måste de då förklara varför spartaner är så stoiska genom att, ja, men de har chip som liksom som gör att de inte känner någonting. Och inte bara det liksom att det här är liksom människor som har typ tränats för krig sedan de var 6 år gamla.
Nej, de missade det. Det är jätteslarvigt.
Det är som sagt, man tittar på Master Chief, bara det där är Master Chiefs armor och den ser väldigt bra ut liksom produktionsmässigt. Men ingenting annat liksom är på plats. Och typ McKee, att Covenant på något sätt skulle liksom alliera sig med en människa för att...
Ja, nej, det är obegripligt.
Ja, det är helt obegripligt, jag fattar inte.
Och skulle ha haft ett fan bara med i produktionen. Bara för, men vänta, fråga varför.
Ett enda.
Hade jag fått göra serien så hade jag första säsongen hade fått vara en version av Reach.
Ja, exakt.
Och
så
den slutar med att de ser ringen när de flyr.
Precis, exakt så skulle det varit.
Så att de...
Reach. Alltså, den planetens fall är ett avsnitt i andra säsongen.
Ja, det också. Men det var ett bra avsnitt. Det var ett bra avsnitt.
Ja, det var bättre än de andra avsnitten. Ja, för att det faktiskt hände grejer.
Jo, men
och just det att de liksom envisas med att Master Chief aldrig får ha sin dräkt. Han hade ju sin dräkt de 2 första avsnitten och sen går han utan resten av säsongen.
Jo.
Och jag vet,
till och med i strid. På... Men vad i hela friden?
Ja, precis. Och liksom, alltså jag kommer aldrig glömma, liksom jag kollade på båda säsongerna med Adam Holmberg, före detta Game Reactor.
Underbar kille.
Jajamän. Och jag tror det var ett avsnitt i första säsongen och man såg liksom redan då, liksom, okej, nu har han varit utanför sin dräkt ganska länge liksom. Och så var det ett avsnitt där han stod liksom och pillade ut sitt chip och man fick se, han stod naken i det här typ duschrummet.
Ja,
och Adam bara skrek rätt in i micken, bara, jag har sett Master Chiefs röv mer än hans dräkt.
Ja, det är en skam.
Det är inte ens
hans röv är typ det bästa med serien.
Det är svårt att argumentera mot det. I got nothing.
Kanske. Ja, nej. Konstigt. Och ingen Halo-musik.
Också det är kanske det mest, konstigaste.
Det är kanske man det mest här, obegripliga.
För man tänker så här att okej, den kanske inte är bra, men de kan omöjligt inte naila musiken.
Ja.
Och så är det den mest generiska skiten någonsin.
Ja, det är hemskt. Jag antar att det kommer att ge oss ett nytt försök så småningom, men då får de göra ODST istället och fokusera på någonting helt annat. Och låta spartanerna vara i periferin och inte... Ja.
Det lär dröja, va? Microsoft, det känns som att de har försökt få det här liksom off the ground i... Alltså sen Halo blev en grej i princip.
Ja, för det är mycket som... Det är många som vill göra filmatiserade spel just nu. Och det kommer ju en Gears-filmatisering ganska snart. Den är ju ändå liksom i full produktion. Så säkert nästa år kommer den.
Vet man någon casting på det?
Det tror jag inte.
Jimmy vill så gärna se Dave Bautista som Marcus Fenix.
Nej, det vill jag inte alls göra. Dave Bautista, han kan göra andra roller. Liksom.
Dave Bautista, av alla de här liksom, ex-wrestler Muskelberg-snubbarna så är Dave Bautista definitivt den bästa skådespelaren av dem.
Fast John Cena är också jävligt bra.
John Cena har faktiskt... Cena han har överraskat mig på senaste...
Han är ju självdistansen.
Ja, precis. Men så har vi typ The Rock som gör samma... Han spelar The Rock i alla filmer han gör.
Det tycker jag, ja, absolut det gör han. Men det är många kändisar som är sådana. Jag menar, Ryan Reynolds spelar alltid Ryan Reynolds i alla filmer.
Ja, det är också. Och
folk de älskar ju, det är samma roll.
Ja, men det är såhär, vad kul att Deadpool är Pikachu typ.
Jo, lite så.
Nej, men alltså Dave Bautista, jag såg Shyamalans senaste film som hette Knock at the Cabin. Och den var okej. Okay. Alltså Shyamalan är en sån, han är grym på att komma på spännande premisser.
Det är en bok, det vet du.
Inte lika bra på att utföra dem.
Nej, och det är ju det som är grejen. Han har liksom en skitcool idé och nu bara okej, nu ska vi faktiskt göra liksom en och en halv timme film av detta liksom. Och det är inte alltid att det går i hamn. Men han har många coola idéer och den här filmen hade också en rätt cool idé. Det är liksom 4 främlingar som knackar på hos ett par och deras dotter när de är liksom i en stuga på semester. Och de säger att ni måste bestämma er för att en av er ska dö, annars går jorden under. Och Dave Bautista spelar en av de här männen som framför detta meddelandet. Och han är tveklöst det bästa med hela den filmen.
Ja, men det är nog. Men...
jag vill ju mest se den på grund av Jonathan Groff. För jag tycker ju att han är helt också, underbar.
Han är också bra i den.
Min sambo alltså, hälsar att vi ska läsa boken istället.
Det är en bok alltså?
Det är en bok.
Okej.
Okay, med ja. Helt annorlunda slut.
Ja, okej. Okay, spännande. Nej, men jag tyckte alltså Dave Bautista han hade en väldigt liten roll i den, men han var riktigt bra i Blade Runner 2049. Så jag tycker att han alltså det finns ju definitivt sämre val för Marcus Fenix. Mitt problem med Dave Bautista är att han är för känd, han är för ikonisk för det här laget.
För gammal.
Liksom att han, det också. Ja.
Alltså är jag för gammal? Marcus är väl rätt så gammal också.
Tror att de blir säkert stressade när... Netflix nu när de kommer här, E-Day kommer. Nu kommer det plötsligt en ung Marcus som ska kasta sig in i mixen. Och, ja.
Precis, och det beror på då liksom när den här filmatiseringen ska utspela sig.
Ja.
Men, ja, jag vet inte, alltså för mig, Dave Bautista är liksom, han har varit med i för mycket andra högprofilsgrejer nu för att det sa jag i och för sig om Pedro Pascal också, han är ju typ i allt nu.
Och det är han verkligen, det stämmer.
Mm. Han ska ju vara nya Mr. Fantastic och han är Mandalorian.
Ja, jag tror han kommer vara grym som Mr. Fantastic.
Ja, absolut. Tror jag han är alltid alltså, grym.
Jag älskar Pedro Pascal. Men det är så här liksom att jag när det är liksom en skådespelare, oavsett hur bra skådespelaren är, liksom, när jag ser honom eller henne i för mycket olika grejer på väldigt kort tid så blir det liksom att jag bara, okej. Okay. Jag har svårt liksom att koppla ifrån karaktären eller skådespelaren liksom, och bara köpa honom i rollen. Liksom.
Mm.
Angående Pascal, får jag bara säga att jag blev jätteglad när jag lyssnade på Fredrik och Filips podcast och Filip hade träffat Pascal och sa att det var den trevligaste kändisen som han träffat. Man vill ju att det ska vara på det sättet. Så det kändes bra.
Jag tror honom. För att,
man gör
han
ju
verkar
det.
Han verkar vara helt fantastisk och väldigt ödmjuk och ja, nej. Alltså, jag älskar Pedro Pascal. Han är underbar.
Ja, han är fantastisk. Det är man-crush, helt klart.
Definitivt.
Nu när vi ändå är inne på film så jag måste bara fråga, hur känner ni för att Robert Downey Jr. ska spela Dr. Doom?
Ja, vad känner du?
Om ni har någon åsikt. Jag vet inte hur insyltad ni är på MCU. Jag vet hur du är, Oliver, men vet inte du.
Jag är inte särskilt insyltad i MCU, men det är en bra skådis och det är en cool roll så att jag kör hårt.
Ja. Först så kliar mig i huvudet och jag bara, det här är konstigt. Och då tänkte jag, okej, men om han aldrig tar av sig den här Dr. Doom-masken och kör en liksom lite annorlunda röst så kanske det kan funka. Liksom, alltså, Robert Downey Jr.
Men du tror inte att de kommer liksom köra någonting med att han är en variant?
Precis, och det var jag liksom, jag liksom läste teorier om sen då. Liksom att okej, de kommer liksom göra en, det kommer finnas en koppling liksom. Att det inte bara är att det kommer liksom... Ja, detta är liksom den mörka Tony Stark.
Ja. Avengers Secret War kan ju vara liksom en total reboot av hela universumet.
Ja, jag är lite trött på det här med multiverses och liksom...
Ja, men det kommer förmodligen sluta med Secret Wars.
Ja, det är inte bara MCU utan det är ju liksom nästan allt... Det, liksom, det blir några år där som man kunde se liksom, multiversum i princip allting.
Jo, det stämmer. Det är lite uttjatat.
Ja. Den som gjorde det bäst är fortfarande en enskild film och det är Everything Everywhere All at Once.
Ja, och den är fantastisk.
Absolut.
Men där hade de liksom, de använde det konceptet för att berätta liksom en originell berättelse. Inte bara för att vi vill kunna ta in Andrew Garfield och Tobey Maguire liksom, som cameos. Liksom, du vet. Men jag menar, alltså jag på tal om man crushes så grejer, alltså Robert Downey Jr. han är en kung och jag tror att det kan vara jävligt coolt att liksom återvända då efter en paus återvända till liksom den enorma franchise som han liksom var med och startade för liksom hur många år är det, 2008, en massa år sedan.
Det finns ju en chans att det kan bli lite uppsving för superhjältar ändå nu. För att Gunn och DC står ju startgrupperna för den nya ny Superman och ny Supergirl och ja, du vet allt det där som kommer.
Ja.
Och så kommer den här filmen nu då.
Precis. Det var väl det jag pratade lite om det med Jimmy när vi var såg Matrix. Vi pratade om Guns, DC.
Mm.
Liksom att folk så här, rabiata Snyder-fans som bara liksom är inställda på att hata allting Gunn visar. Men alltså James Gunn har ju liksom inte gjort en dålig superhjältefilm liksom. Och jag tror att man kan definitivt välja sämre personer liksom att basa över liksom en rebootad DC-universum.
I Atlanta så var jag in på Barnes & Noble och köpte faktiskt en Superman-serie som ligger till grund för den kommande Superman-filmen. Och jag är inte klar med den ännu, men den är faktiskt, jag menar, jag trodde att Superman var en svår hjälte att göra en bra historia, men det finns hopp, kan jag meddela.
Jag har värmt upp lite inför jag har länge känt att det är typ världens tråkigaste superhjälte, helt enkelt för att han är liksom, han har inga begränsningar.
Nej.
Men
ja, det finns
men ja, precis. Man får göra liksom, man får fokusera liksom berättelsen kring mer än bara liksom olika hot att slänga på honom. Och göra det mer personligt. Och det är då Superman funkar, antar jag.
I guess. Jag är ingen expert,
nej, inte jag heller. Men det måste finnas en anledning till att han liksom, att han är ju liksom en av de äldsta superhjältarna och han är fortfarande liksom aktuell. Och jag har ju aldrig gett liksom någon av hans serietidningar en chans. Liksom. Det enda jag vet är ju vad jag har sett i typ Man of Steel och jag har sett en Reeves-film. Och det var typ när jag var 12 eller någonting, så jag minns inte så mycket. Och sen såg jag den Superman Returns med Brandon någonting. Och tyckte den var, det var den med Kevin Spacey. Det var väl ingen som gillade den, antar jag.
Nej, det var ingen vidare.
Nej. Men, så det är liksom min Superman knowledge liksom. Så att, ja nej, jag en James Gunn regisserad Superman, jag kommer definitivt gå och se den.
Jo, jag ska också, och som sagt, så kommer Avengers nu då samtidigt då, och det är som gamla gänget tillbaka igen i hög grad.
Ja.
Det kommer bli kul, det kommer bli mycket superhjältar.
Ja.
Blir det lika stort som för 10 år sedan? Antagligen inte, men blir det större än idag? Ja, men det tror jag.
Det är svårt liksom att, om ribban är historiens mest framgångsrika film, så du är lätt att bli besviken, ja, liksom.
Ja, men och sen det eventet som det blev kring Infinity War och Endgame, det var liksom så här, det var ju något som man inte hade sett tidigare. På den skalan, det var ju helt sinnessjukt.
Ja, precis.
Men nu har vi snackat ett tag och jag tror att det börjar bli dags att runda av. Men innan vi slutar så har Jonas förberett ett quiz till oss.
Stämmer. Det stämmer.
Roligt.
Det blir ingen listplats för dig som du har gjort frågorna. Om inte Oliver ska köra sina Destiny-frågor för att se om du liksom kan kvalificera in.
Ja, nej, Oliver som ska göra frågor. Så, när Oliver frågar så, då gör man.
Precis. Så att, ja, då har det blivit dags för quiz helt enkelt. Så att det är bara att sätta igång när du är redo.
Ja, och Oliver sa att vi skulle prata om Xbox. Så att jag gjorde faktiskt lite Xbox-tema på frågorna, bara därför. Men det är lite brett. Men, då ska vi se.
Känns bra för mig.
När Mega Drive, PlayStation och Nintendo 64 lanserades talades det mycket om hur många bitar, nu har jag bitarna situationstecken där hemma, deras processorer arbetade med. Men efter 128-bits-konsolen Dreamcast slutar man tala om bitar. Men, hur många bitar var CPU i original Xbox?
Oj.
Var det 32, 64 eller 128?
Wow. Alla de numren kungis var lägre än vad jag trodde det skulle vara.
Jag har inga teraflops här inte.
Nej. Det är intressant, för vad betyder bits egentligen?
Ja, antalet alltså ettor och nollor som processorerna läser åt gången. Ju snabbare, ju fler den kan läsa åt gången, ju fortare går det.
Alltså, jag måste gissa på det högsta numret alltså.
Det känns ju rent logiskt, men det känns lite som en kuggis också.
Ja, jag är rädd för det, men jag...
Jag gissar på 64.
Då säger jag 32.
Och då har Jimmy rätt. 32 bitar.
Yes!
Nej, vad äckligt.
Hur?
Det är en gammal PC-processor. Och de arbetar 32 där.
Jävlar, ja. Ja, det hade jag inte gissat.
Ja, för jag tänkte på det här 32X, för att nu är som 64X som man sitter på nu.
Mm. Precis, och Dreamcast 128 och PlayStation 228.
Men var inte Nintendo 64 64-bit då?
Stämmer. GameCube 64,
Xbox hade lägre bit.
Yes.
Jo, men det, sen är det ju en massa andra komponenter som ingår i dem också.
Ja,
jo.
Och hur snabbt arbetar. Ja. Herregud. Nej, men så var det.
Ja. Jag förstår uppenbarligen inte bits.
Det gjorde inte folk. Därför var det kul att prata med dem där hela tiden.
Ja.
Men,
på skolgården, den här har mer bits.
Exakt.
Ja.
Det var därför man slutade prata också, för att till slut så var det ingen mening, antar jag.
Nej. Okej, ge mig en poäng då, bra.
Fråga två. När PlayStation 2 släpptes var det mer poppis att prata om antalet polygoner konsolen kunde rita upp samtidigt. Men med PlayStation 4 och Xbox One lanserades, då var det istället begreppet T-flops, teraflops som Jimmy var inne på, som var modernt. Hur många T-flops mäktade Xbox One med? Var det 1,3, 1,9 eller 2,5? Som ledtråd så har PlayStation 5 10 och Xbox Series X 12.
Så det är Xbox One alltså?
Xbox One. Alltså,
VHS-versionen av Xbox One.
Korrekt, inte S.
Vad sa du? 1,3, 1,9 eller 2,5?
Yes.
Undrar om inte One X hade 3.
Jag gissar 1,9.
Och Amanda?
Jag gissar 2,5.
1,3.
Det var 1,3. 1,3
hade varit svar.
Ja.
Och sista frågan.
Jag vet inte om ni svarar före, för ni kan så mycket mer än jag, så det blir liksom också svårt för mig att svara samma, för då kommer ni bara säga att jag svarar samma.
Fast
bara
vi kunde ju uppenbarligen inte.
Nej, jag vet att ni inte kunde, men det är liksom svårt att svara samma när ni har svarat samma.
Men vi gick alltså, vi gick från 1,3 och sen en generation senare till 12.
Yes, det är korrekt. Eller 10. Ja. 10 och 12. Ja, fråga 3. Master Chief är och förblir Xbox poster maskot, men hur många Halo-spel finns det? Remasters och remakes är medräknade. Finns det 9, 13 eller 17?
Ja, okej. Okay. Jag måste räkna på fingrarna lite här nu. Och då är alla spin-offs och allting givetvis då.
Inga remasters och remakes. Nej, inte Master Chief Collection och inte Anniversary of Combat Evolved, till exempel.
Men även liksom spel som dök upp på andra format. Ja, okej.
Okay. Vad var alternativen?
9, 13 och 17.
Jag gissar på 13.
Känns som att det är något spel jag glömmer bort.
Jag tror att Amanda har rätt.
Jag säger också 13.
Det är 13, alldeles riktigt.
Ja.
Hurra!
Wow, snyggt. 13 spel, det är...
Det är någon mobilspel, så finns ett arkadspel och så är det någon VR-grej som är med nöd och näppe ett spel, men ja, det är med i alla fall. Det räknas på Wikipedia och räknar jag det också.
Och så är de här två mobilspelen.
Precis.
Som kom.
Precis.
Spartan Assault och ja. Precis. Mm. Halo Wars 1 och 2.
Jajamän.
Men jag fick inte ihop det till... Jag fick inte, när jag började räkna om huvudet fick jag inte upp, ihop det till 13. Men det var väl över...
9.
Ja, precis. Men 17 lät lite väl mycket.
Ja.
Jag var nära på att säga 17.
Ja, det är inte så långt ifrån. Hade du räknat med Combat Evolved och Master Chief Collection hade varit 15. Så det är där i kring.
Då står ställningen Amanda 22 och Oliver 30 och Jimmy gick om mig nu då med 31.
Som sig bör.
Som sig bör.
Ja, för fan, jävla finne.
Hoppla.
Förlämpa med mig, vet du.
Nej, men du är en bra finne. Du är
och jag är en dålig finne.
Nej, du är äcklig finne.
Jag är bara en fuskfinne.
Ja, det är det faktiskt. Du är en ingift finne.
Ingift finne. Tack Mäki för frågorna och för din medverkan. Det, alltså, jag tycker det är så jävla mysigt att ha med det att göra i alla sammanhang. Så,
ja, men det är samma hörru. Tack för att jag fick vara med. Alltid nära.
Jag saknar dig. Ja, alltså Jimmy, du kan väl göra liksom avslutningsgrejen, men
gör din grej.
Kan fråga, vi kan bara klargöra vart, ifall ni, om ni har levt under en sten och inte vet vem Jonas Mäki är och har hört honom här, tycker jag han verkar vettig, honom vill jag höra mer av. Vart följer man dig?
Mig hittar man på gamereactor.se. Jag är redaktör, recenserar spel och skriver artiklar och bloggar.
Vilket var det senaste spelet du recenserade?
Oj, nu har jag semester. Det skulle kunna svara. Jo, men vänta nu. Det var ju det här Switch-spelet med alla NES Championship, någonting.
Ja,
just det. Ja.
Precis. Så gå och läs den recensionen och så...
Ja, gör det för all del. Bra spel.
Bloggar du fortfarande varje dag?
Inte på semestern. Jag har bloggat typ en gång i veckan kanske.
Nej, men
annars
men
brukar
jag
försöka göra det. Absolut.
Ja. Bra blogg hos Mäki med mycket...
Nu är bara arte, men tack så mycket.
Intryck. Nej, men jag tycker det. Alltså, kolla här. Idag så håller jag av dig som en väldigt god vän, men du började liksom som en liten, alltså typ som en idol för mig. Liksom, jag läste Game Reactor när jag var 13-14 liksom och läste dina grejer och jag kommer ihåg liksom fick när jag väl började på Game Reactor du har satt och spelade typ Garden Warfare och vi
just
började bli kompisar.
Ja, jag fick
typ nypa mig i armen liksom. Så att jag tycker definitivt att man ska, jag säger inte att dina grejer är bra bara för att vara snäll, jag har alltid tyckt att dina grejer.
Ja, tack. Det är väldigt ödmjuk och rörd ska jag säga. Jag tror fortfarande det är ironiskt.
Varsågod.
Så gå in och läs Jonas blogg på gamereactor.se. Även ni, vi har ju bara typ, alltså vår lyssnarskara är generellt sett äldre än vad vi är.
Vi har
en ganska gammal lyssnarskara. Alltså det är mellan 35 och 44 är liksom vår största målgrupp.
Ja, det är sjukt. Alltså på ett bra sätt.
Det känns märkligt.
Får jag säga, Jimmy, att du har en äldre aura? Man tror att du är äldre. Man tror att du är 44. Det tror man.
Ja, men det är jag.
Du har lite gubbi, absolut. Ja, sagt med kärlek.
Det måste vara det här finska igen som gör att man känns lite äldre.
Kan vara det.
Du har lite gubbi i dig.
Jo, och nu känns man typ 22 kanske.
Ja. Jag vet inte hur jag ska ta det.
Ja, men jag börjar få gråa hår i alla fall, så att jag är på väg.
Härligt.
Jag antar att jag får vara där mitt emellan någonstans då.
Ja, men visst.
Ja, men jag... Ja. Amanda är mitt lammkött.
Ja, men vad bra. Ja, det är klart. Jag är 44 så. Klart att så.
Ja, precis.
Mentalt 44.
Ja. Men tack Jonas igen för att du ville vara med.
Stort tack för att jag fick vara med. Stort tack.
Och till er som lyssnar, tack för att ni har lyssnat. Vi finns ju vanligt på spelsnack.com. Skicka in frågor via kommentarsfältet i Spotify eller mejla på kontakt@spelsnack.com. Gå in på learning.se, kommentera där, så hörs vi helt enkelt nästa vecka. Ser vi hej då!
På simsken.
Hej då!
Hej då!